det finns vissa väldigt hälsofrämjande transfetter som kallas för CLA som finns i nötkött till exempel.
Ja, ah, okej. Paleopodden är sponsrad av Primaten, en paleo LCHF och ren matrestaurang i Uppsala. Vad kul, nu är vi igång igen.
Nu är vi igång igen. Välkommen till Paleopodden, en podd där vi kollar närmare på hälsa, livskvalitet, ett bättre liv ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Jag som sitter här heter Carl Hultén.
Och jag som ständig intervjuare av dig heter Cecilia Nisbet Nilsson. Jag tänkte ju bara först fråga, liksom, du har varit upptagen nu, vad har hänt?
Ja, vi har fått vårt andra barn, så att det har varit totalt kaos, minimalt med sömn även idag. Så att det är lite, man har gått som en zombie, druckit väldigt mycket kaffe, vilket jag försökte sluta med för några poddar sedan. Försökt att ha så bra och hög kvalitet på mina konsultationer som möjligt med klienter. Ett par dagar i veckan.
Men jag är ju nyfiken, hur går det med maten då? Nej, är det så invant så att det spelar ingen roll om du blir stressad?
Ja, nej, det spelar ingen roll för mig. Jag har ju levt den här livsstilen i så många år så att jag käkar autoimmun variant av paleo sen. Ja, vad är det? Det är många år nu.
Du skulle aldrig kunna tänka dig att glida in på en mack och ta en korv?
Nej, jag gör inte sådana misstag. Det är väl mer att jag kanske dricker för mycket kaffe någon dag sådär.
Ja.
Ja, okay. Du då? Har du...
Jo, nej, men det är jättebra. Vi knoppar ju på boken fortfarande. Ja, ska plåta här nu andra omgången i maj.
Yes.
Det ska bli jättekul att få den klar. Så får vi se hur...
Vi har sagt att vi ska vara färdigskrivna då. I slutet av maj.
Absolut, det ska vi. Eller ja, det bör vi vara.
Ja.
Annars så har vi ju fått en lokal till Svenska Paleoklubben nu i Stockholm på Östermalm.
Mm.
Där vi ska vara från och med nu i all evighet och ha klubbträffar med föreläsare och god paleomat. Så att det är jättekul.
Perfekt.
Men, ja, men återkommer...
Som ett litet odlingsland för den här rörelsen.
Ja, precis. Man kan ses också. Och inte bara lyssna och läsa utan verkligen träffa alla. Det ska bli jättekul.
Verkligen. Mycket bra.
Ja. Men du, jag får väldigt många frågor om vad egentligen paleo är. Det är krångligt och det är lite svårt att följa för en del. Så kan inte du reda ut det idag?
Jo, jag tror att det behövs att liksom lägga någon slags grund med jämna mellanrum till varför det
precis.
Ser ut som det gör.
Ja.
För det kan vara lite förvirrande och det är lätt att liksom tappa sikte på målet när man... dels när man lever den här livsstilen under längre tid men också... löper lite påverkan från ibland kommersiella krafter och man faller tillbaka i det gamla klassiska livsstil som är ganska dominerande i vårt bakhuvud.
Men så. Precis, till exempel om man har ätit då mjölkprodukter hela sitt liv egentligen som vi svenskar, vi är liksom uppfödda på det och sen plötsligt tar bort det, då är det väldigt lätt att man kanske börjar snegla på det igen och då om man inte vet exakt varför jag inte ska äta det, då är det ju väldigt lätt då, ja, men att börja äta det igen. Det är ju gott liksom och så.
Ja, precis.
Men du, alltså, jag tänkte börja med alltså, det som är gemensamt för väldigt många som äter som vi. Liksom, det är ju paleo, LCHF-gruppen, liknar oss i många avseenden. Mm. Raw food, vegetarisk mat. Vad är den gemensamma nämnaren?
Jag tror att en väldigt viktig gemensam nämnare som glöms bort är att alla de här rörelserna som jag ser som egentligen olika uttryck för ett gemensamt perspektiv, det är hela råvaror. Riktig mat, hela råvaror. Mm. Det är utgångspunkten för alla de här dieterna. Och om man ska vara helt ärlig så har LCHF, veganrörelsen, paleorörelsen har levererat stora hälsovinster till väldigt många människor. LCHF har ju levererat superstora hälsovinster till väldigt många människor. Och jag tror att det här är i grunden kopplat till den gemensamma, just gemensamma faktorer hos den kost som de här dieterna består av.
Mm. Så, men bara flika in en fråga då. Vad tycker du, enligt ditt resonemang så utgår ju då egentligen processade livsmedel som utesluter till exempel gluten, som färdiglagade bröd och knäckebröd och och sånt. Eller vad säger du om det?
Ja, alltså på det allra mest grundläggande planet tror jag att det är viktigt att komma ihåg att det finns stora hälsovinster med att äta hela livsmedel. För att all mat vi äter flera gånger om dagen, den består av oändlig variation. Och i vissa fall så består den av renade ämnen. Den består av berikade livsmedel och är också kontaminerade i vissa fall med saker som inte ska vara där. Och då, vi tar också kosttillskott såklart som har renade former av livsmedel. Och vår kropp består ju av de här ämnena.
Ja, just det.
Så då, när man tänker så blir det ganska lätt att förstå att det naturligtvis påverkar hälsan.
Mm.
Så sammansättningen i naturen av hela livsmedel som vi äter påverkar hälsan genom att beståndsdelarna där är koordinerade.
Mm.
Alltså nivåer av olika näringsämnen, hur det är förpackat. Det är ett helt livsmedel som är som en fysisk enhet som återspeglar den biologi som den här växten kommer. Om det är ett äpple, hur det fungerar, om det är ett djur eller om det är en rotsak. Det återspeglar biologin. Men vi har liksom, genom den moderna forskningen tror jag, tappat sikte på det målet, alltså om hela livsmedel. Därför att vi har blivit medveten om att vissa enskilda näringsbrister kan leda vidare till ohälsa.
Så vi dissekerar dem och plockar ut små enheter. Exakt. Du ska ha D-vitamin. Är det så du menar? Ja.
Jag tror att det är en fara. Och det är det som jag skulle vilja liksom puffa det här perspektivet på hälsa som vi representerar en del av. Jag skulle vilja pusha det här i en riktning av att i första hand välja hela livsmedel. Därför att synsättet inom forskningen har varit att vissa enskilda näringsbrister kan åtgärdas. Till exempel C-vitaminbrist och skörbjugg. Det är ju klassiska. Och första exemplet kanske på enskilda näringsbrister.
Precis, där de dog.
Då kunde man åtgärda det med ett enskilt näringsämne. Så. Och det är lite det perspektivet man har fått när man forskar på det. Det har fått en, liksom en blomstrande kosttillskottsindustri. Att marknadsföra produkter som, när man gör epidemiologiska studier, inte kan se några positiva hälsoeffekter av.
Mm.
Det gjordes en stor Nurses Health Study, har jag för mig det, när man kollade på multivitamintabletter för kvinnor till exempel, såg att det ledde till sämre hälsa, trots att det är en hälsomedveten grupp som tog det.
Nähä.
Att ta multivitamin.
Ja, att, men det har man ju hört att det, eller det är ju så olika tycker jag. En del säger att ja, men du ska ha tillskott för att du får inte i dig tillräckligt mycket. Men då ska man istället då titta på vad man får i sig i maten.
Ja, alltså det är lätt att missuppfatta. När man tittar på sjuka personers blodvärden av olika, av D-vitamin till exempel.
Ja.
Det är inte per automatik så att man kan säga att en sjuk person låg D-vitamin, därför måste en sjuk person ta D-vitamin för att bli frisk igen. Det är inte alltid så det funkar, utan det kan också vara så att låga D-vitaminnivåer till exempel, eller låga glutationnivåer, antioxidantförsvaret i kroppen, är ett tecken på någonting annat fundamentalt som är fel.
Mm.
Och lösningen på problemet blir i så fall inte C-vitamintabletter och vassleproteinpulver, utan det blir kanske det här evolutionära perspektivet.
Ja.
Jag tror att det, just det evolutionära perspektivet är egentligen det viktigaste.
Ja, det är ju jätteintressant.
Ja.
Men det är ju så, det är så enkelt egentligen om man tänker på det, att man ska äta saker som är naturliga byggstenar i kroppen.
Ja.
Men titta på vad människan ska äta istället för att krångla till det.
Ja, jag tror jag har sagt det förut under någon podd. Men att sanningen är att vi har väldigt, väldigt små möjligheter att med hjälp av forskningen säga något om vad som är egentligen ett hälsosam livsstil. För att det finns sådana, vad som kallas för confounding factors.
Mm-hmm.
Det finns olika studier man kan göra. Det finns interventionsstudier som jag nämnt någon gång, observationsstudier, det finns mikrobiologiska studier, molekylärbiologiska studier, men alla de här studierna har fundamentala brister när det gäller att säga något om livsstilsfaktorer. För vad man än gör när man studerar, så säg att man gör en interventionsstudie, man förändrar en hälsofaktor för att kolla.
Ja, man för in någonting nytt man inte vet. Ja.
Men vad är det som säger att man inte har förändrat flera saker? Att människor inte har förändrat flera saker i sin livsstil? Mm. Det är svårt att härleda. Och ännu svårare att härleda om man tar en epidemiologisk studie.
Mm.
Man kollar, man kartlägger människors hälsa, man kartlägger deras livsstil och så försöker man hitta korrelationer.
Mm.
Men som vi har sagt tidigare, korrelationer bevisar inte orsakssamband.
Nej.
Och det är just det här att det är så svårt att få säker kunskap om livsstilens betydelse och kostens betydelse. Det är därför som evolutionsmedicin måste vara utgångspunkten.
Mm.
Det är som ett ramverk som vi använder i brist på bättre... Alltså om vi kunde ta reda på med hjälp av väldigt, väldigt dyra studier på varje enskild livsmedel, då hade vi kanske gjort det.
Mm.
Men tills den dagen, och den dagen kommer förmodligen aldrig...
Mm.
Tills den dagen så behöver vi det evolutionsmedicinska perspektivet. Annars är vi helt vilsna i matdjungeln.
Ja, men det är ju så svårt. Men du, det här som har kommit de senaste åren då, som man kallar för superfoods. Då finns det egentligen inga superfoods, utan det är ren mat generellt som man ska äta.
Ja, alltså jag var inne lite grann på det med alltså superfoods. Jag tror att en bra utgångspunkt när det gäller mat och hälsa, det är ju det här med... Det formuleras väldigt väl i en artikel i American Journal of Clinical Nutrition från 2009. Den handlar om food synergy. Ett beskrivning av ett koncept för att förstå näring och hälsa. Där pratar man mer om vilken kombination av hela livsmedel kan ge en komplett näring. Istället för att lyfta fram enskilda superfoods. För att det kan snarare beskrivas som en fara att ge en bolus, alltså en väldigt stark koncentration av enskilda näringsämnen.
Ah.
Ger oftare problem. Och det är någonting väldigt grundläggande som man ser med hela livsmedel, att där buffras ofta upptaget. Och det sker ofta lite långsammare, så man får ingen sån här boluseffekt. En annan sak är att näringsämnen de tas upp i synergism.
Ja.
Ett exempel på det är ju till exempel C-vitamin och järn, som många känner till.
Mm.
Alltså, näringsämnen är förpackade på sånt sätt så att de enklare tas upp i kroppen, för att våra biologiska system i magen är byggda för att ta upp dem.
Precis, så därför ska man ha persilja på steken.
Man kan se det som att hela livsmedel, de har det där som behövs för att skydda det som finns där. Så om vi har känsliga fetter till exempel i nötter, mycket fler omättade fetter, de är känsliga. Ja, om man tittar på vad som också finns i nötter, jo, då finns det en mängd olika näringsämnen som skulle kunna ha betydelse.
Mm.
Och framförallt så finns det starka antioxidanter där som skyddar de här känsliga fetterna. Så vad händer då när man extraherar känsliga fetter och sätter dem i piller? Vad händer under processningen?
Det finns inget skydd.
Inget skydd, nej. Och kanske andra saker som vi inte ens känner till idag. Vi vet att med molekylärbiologisk forskning liksom avslöjar nya biologiskt aktiva molekyler hela tiden. Som kanske har en effekt. Så att försiktighet går före när det gäller... Alltså vi vet att man kanske behöver fiskolja. Men att ta extrema mängder fiskolja i pillerform, troligtvis ingen bra idé. Och samma sak med D-vitamin, troligtvis ingen bra idé.
Fast det har man ju hört så mycket att det ska vara bra för hjärnan med omega 3 och så. Men det är det ju naturligtvis. Men då ska man hellre äta makrill och lax och så.
Exakt.
Ja.
Det finns ju som delar av lax och makrill. Och jag tror absolut att det är viktigt för bildningen av synapserna.
Mm.
Hjärnan består till 20-30% av precis EPA och DHA.
Just
så det är självklart att det är viktigt.
Mm.
Men det är en helt annan sak att överösa... magen med känsliga fettsyror. En väldigt oxidativ miljö.
Aha, okay.
Som såklart kanske kan inflammera på något annat ställe då. Sen också det här med transfetter till exempel. Det är skillnad på teknologiskt framställda saker och biologiskt framställda näringsämnen. Det finns vissa väldigt hälsofrämjande transfetter som kallas för CLA, som finns i nötkött till exempel. Det är transfett, biologiskt framställt. Väldigt positiva hälsoeffekter, tycks det.
Som kossan själv har producerat.
Man kan inte vara säker på det. Ja, men det är kossan själv som har producerat de transfetterna.
Ja.
Och vi vet ju alla vad som hände med de transfetter som fanns under 80- och 90-talen i våra kakor. Och som var alltså transform av hydrolyserade fett, alltså härdade fetter från växtkällor. Då, som var helt främmande för kroppen. Så att det... Man får nog försöka att komma tillbaka till att låta naturen producera den mat som vi äter.
Mm.
Och låta evolutionen vara lite guidande. Ja, det finns någon slags cut-off där jag liksom inte kan rekommendera att ta vissa typer av processade livsmedel, berikade livsmedel, processad kost och stora mängder, alltså långsiktigt ta stora mängder kosttillskott också.
Och det är det du kallar cut-off?
Ja, det gör jag inte själv.
Nej.
Det där drar jag en gräns för vad jag överhuvudtaget kan rekommendera långsiktigt.
Mm.
Så.
Men det Spännande. Mm. Vi får återkomma kring just specifika forskningsrapporter och sånt. Du är ju superbra på att
leverera det. Ja, jag har lite förbläst för att...
Men du, om man då skulle... Är du klar där med...
Ja.
Jag skulle vilja prata om det här med vad paleo egentligen är. Får många frågor kring vad ingår, vad är absolut no-no och kan man ibland äta det och det.
Mm.
Så till att börja med, bara för att klargöra nu för alla som lyssnar, vad är grunderna?
Grunderna inom paleo utgörs av rotfrukter, grönsaker, det är nötter, det är bär, fisk, ägg, skaldjur och kött. Det är kärnan i det hela. Och det finns en ganska enkel logik bakom det egentligen. Mm. Och det är att våra matsmältningssystem, det här är så oerhört bortglömt. Alltså våra matsmältningssystem har utvecklats under tiotals miljoner år. Mm. Och då har de här livsmedlen funnits tillgängliga. Och då har ju såklart enzymsystemen, slemhinnans funktion i magen, immunförsvarets interaktion med maten...
Mm.
Har utvecklats under de förutsättningarna som dikteras av de här hela livsmedlen. Det är lite här som jag vill att liksom den kvalitativa, det är det som är... När vi tittar på saker som ligger utanför de här ramarna så måste vi fokusera på vad finns det där för biologiskt aktiva ämnen?
Okay.
Vad finns det för biologiskt aktiva ämnen som kanske skulle kunna påverka hormoner, påverka levern, påverka tarmfloran, kan påverka skyddsbarriären, lite av slemhinnan där. Mm. När vi tittar på nya livsmedel, istället för att liksom fokusera på kolhydrater, fetter och proteiner som har blivit lite så här en skendebatt, något liksom distraktionslager i den här debatten. Något som syftar till att egentligen splittra en egentligen enad rörelse. LCHF, paleo, vegankost, jag menar, likheterna överväger ju där.
Ja.
Och det är det som är kärnan till varför det levererar så positiva resultat oavsett.
Precis, men debatten ligger
debatten
på
handlar,
fett och kolhydrater. Ja,
precis, det är helt
fel fokus.
Helt fel fokus. Istället borde man kolla på biologiskt aktiva ämnen.
Ja,
och
såklart.
Vilka är de? Och det är den utgångspunkten när vi kollar på de här gråzonerna och vad är big no-no?
Precis, och det är ju spännande. Men bara sticka in en fråga där.
Mm.
Vad tycker du själv om kolhydrater, om man säger så? Kan du bara... Vad är din åsikt?
Jag tror att det absolut kan ha påverkan. Och jag rekommenderar ju kolhydratfattiga dieter till vissa personer.
Ja.
Jag menar... Och det där är så oerhört individuellt. Jag har ingen generell uppfattning om det.
Nej.
Jag har inte någon generell uppfattning därför att... Vår historia, vår genetiska, alltså vår personliga genetiska bakgrund, vår personliga sjukdomshistoria.
Mm.
Vad har hänt när det gäller autoimmunitet? Vad har hänt när det gäller slitage på det metabola maskineriet i kroppen?
Mm.
Det påverkar hur väl vi tolererar kolhydrater och inte. Men det finns personer med vissa typer av, ja men typ 2-diabetes kanske. Eller vissa cancerformer som vi kanske inte alls borde äta speciellt mycket. Och så finns det andra som borde äta jättemycket. Som vissa typer av idrottare, vissa kategorier av idrottare borde äta väldigt mycket.
Mm.
Men att jag vill liksom...
Det
jag vill
finns ingen
prata
själv,
om det, utan jag vill fokusera på det här biologiskt aktiva ämnet.
Ja, men bra. Ja, men då så. Ja. Men för man vill ju ändå veta vad du anser, liksom.
Ja, och jag har inte den uppfattningen.
Nej, okej. Men då vill jag ju veta då, eller lyssnarna vill ju veta, vad är absolut no-nos då?
Ja.
Vad drar dem?
Där handlar det mycket om både dels evolutionärt nya delar,
ja,
och sånt som är raffinerat. Big no-no är ju förstås raffinerat socker,
ja,
i alla former.
Mm.
Processade livsmedel som innehåller raffinerat socker och raffinerade fetter.
Mm.
Att vara försiktig med raffinerade fetter.
Mm.
Gärna äta fetter som delar av mat.
Mm. Alltså då raffinerat, då är det framställt i fabrik av en växt.
Ja, precis. Så växtoljorna där är ju... egentligen dominerande.
Och oraffinerat, då är det egentligen bara...
Ja, men det är oliver. Att äta oliver istället för att ösa på olivolja.
Ja.
Att äta kokosnötter istället för att ösa på med massor med kokosolja.
Just det.
Alltså, det är bara för att det inte bevisat ohälsosamt och bara för att man kan visa på vissa positiva hälsoeffekter,
mm,
så ska man nog inte ge raffinerade fetter som vi tycker borde vara delar av paleo, det är, jag tycker att man ger dem lite för mycket slack egentligen, i många fall, av att ösa på med, det kan vara lite för mycket att man öser på ständigt dagligen med raffinerade fetter, kan jag tycka. Men att, men jag
vill inte komma in för mycket på det. Det hänger ihop med ditt tidigare resonemang då.
Precis.
Men du, jag får ofta en fråga på Swedish Paleo om just processat. En del menar ju att om man bakar ett eget bröd på nötter och nötmjöl och ägg och så, då är det ju ett paleobröd. Men det är ju också processat. Kan man...
Ja, det är ju det är en processning som man har gjort själv i sitt kök. Och man kan nästan se ingredienserna och råvarorna. Vad jag menar är, när jag pratar om processade livsmedel, hur är det sånt som har satt samman i fabrik och satt samman med olika typer av smakförstärkare, socker, raffinerat fett, kanske växtoljor, stabiliseringsmedel, emulgeringsmedel. Ja, vi vet att många av de här delarna kan påverka tarmhälsan, vi vet att de kan påverka hormonella nivåer. Ja, men och vad jag också skulle vilja lägga till, det är spannmålsprodukterna, sockret och saltet. Det raffinerade fettet har vi behandlat lite grann. Och mejeriprodukter, jag äter ju inte mejeriprodukter själv, och jag rekommenderar de flesta att avstå från det om man kan. Det är ingen, jag tror inte att det är någon fördel att lyfta in det.
Nej.
Utan när man gör det, så gör man det för att man vill se hur mycket man kan komma undan med. Och särskilt när det gäller de moderna mejeriprodukterna. Men sen kan det vara att jag kanske inte kan bygga något jättestarkt case. Alltså, med den enkla logik som jag beskrivit tidigare, så är det svårt att bygga ett starkt case mot något livsmedel egentligen.
Nej, för det beror ju rent på hur man är uppbyggd som individ.
Ja, det beror på liksom rena begränsningar i vårt sätt att hitta ny kunskap om mat.
Ja, okej.
Okay. Och mejeriprodukter har ju liksom varit en del av hälsosamma befolkningars hälsa. Alltså, när man kollat på massajerna, vissa folkgrupper i Tyskland, som vi har gått igenom vid en helt podcast tidigare.
Ja, precis. Mjölkprodukter.
Så har man ju sett att det är kanske förenligt med, under vissa förutsättningar, förenligt med god hälsa. Men jag skulle inte lyfta in det, för jag ser så många som är känsliga mot det. Jag har ju ett bias när det gäller vad jag ser för människor. Jag ser ju en grupp som nästan alltid är känsliga mot i princip alla typer av mjölkprodukter. Och det täcker ju inte in hela befolkningen.
Nej.
Men då får jag lite det perspektivet. Att jag ser det kanske som mer problematiskt än andra.
Men då kan man ju säga då att i strikt paleo, det som du förespråkar, då ingår det inte mjölkprodukter, punkt.
Nej. Ur försiktighetsperspektiv. Just att man, om man vill ha en optimal kost, och jag tycker det är lite det handlar om här.
Ja.
Vill man verkligen safea? Vill man kanske äta bättre än man kanske måste göra? Man kanske inte måste göra så strikt. Vill man köra det absolut bästa av det bästa, då kör man paleo i dess renaste form, som är fritt från både spannmål, mejeri, raffinerat fett, raffinerat socker. Och möjligtvis att salt är ett undantag där, för där ser vi snarare att raffinerat salt kan vara bra att äta. Det visar entydigt
i forskningen. Precis, och det har vi också gått igenom.
Men att det är kanske så att man kan ju följa det, just den mallen.
Ja.
Det är troligtvis det absolut safeaste för livslång hälsa, må så bra som möjligt.
Precis. Ja, men då ordar vi inte mer om det.
Nej.
För då ska man ju inte ge några rekommendationer heller om att man ska testa om man vill och sådär. Utan...
Jag drar ju gärna den linjen där.
Ja.
Vid att när det inte längre är hela livsmedel, då tycker jag att det går bort.
Ja.
Men när det gäller mjölkprodukter, när det gäller baljväxter...
Ja, när det gäller gråzoner.
Ja, där är det inte alls... Där förekommer ju de som delar av hälsosam kost på många ställen i världen.
Mm.
Det är inte alls lika enkelt att säga. Och där, de ingår ju, där finns det ju... Där, de skulle ju kunna falla inom ramarna för det här med matsynergi. Principerna för hälsosam kost. Alltså där skulle man mycket väl kunna hävda att det här är ju hälsosamma livsmedel. Samtidigt så uppfyller de här baljväxterna till exempel inte kriteriet att ha varit en del av människans kost under lång tid, och kan därför inte betraktas som tidstestade.
Hur vet du det?
De är problematiska för i princip varenda person som har minsta problem med magen.
Jaha, så då skulle man liksom, om man går och plockar mat förr i tiden, då undviker man baljväxterna för man vet att man mår dåligt av det.
Ja, de har inte varit en stapelvara året runt.
Under tusentals år.
Nej, det har de inte. Och De störande ämnen som finns i vår kost som påverkar tarmhälsan kommer från växtriket.
Ja.
Och där finns de ju koncentrerade i fortplantningsdelen.
Ja, just det.
Så att det är därför spannmål har så höga nivåer av olika typer av lektiner. De skyddar sig med proteashämmar.
Ja, man ska inte äta dem egentligen.
Nej, de är svårnedbrytbara. Det finns ju gnagare som är specialiserade på att äta dem.
Ja, just
som det. Som råttor som har fytas i magen, bryter ner fytinsyra, så frigör näringen i de här. Men vi har inte det.
Men det är för de har knapat det i sin evolution.
Exakt. Man kan inte säga att det per definition är dåligt för alla arter. Så är det inte.
Nej.
Fiskmåsar ska äta fisk och råttor kan äta frön.
Mm. Och lejon ska äta kött. De ska inte äta.
Ja, och människan är ju, vi är ju lite så här omnivåer.
Ja.
Så att vi har ju överlevt, vi kan ju överleva lite allt möjligt. Men det betyder ju inte att vi är optimalt anpassade till att leva på precis allt.
Nej.
Äter vi donuts så kommer vi se ut som grisar efter ett tag. Och...
Ja.
Ja, det var ett klumpigt uttryck. Men,
men jag har hört ett uttryck också att man är det som man äter. Förstår du? Att man också, man ska titta på vad djuren äter för någonting.
Ja.
För det är viktigt, det är en lång rad av saker
som det är viktigt ur både hälsoperspektiv och ur etiskt perspektiv. Inte någonting som man bör glömma bort.
Nej.
Att det kan faktiskt vara allt annat än okej att äta. Om djuren har farit illa av både det de har ätit och framförallt miljön som de har befunnit sig i.
Mm.
Kan vara allt annat än okej.
Men jag tycker man känner en sån otrolig skillnad i smaken också. Jag som bara äter gräsbeteskött nu för tiden.
Ja.
Om jag då får något annat kött av någon annan eller ute på restaurang och så. Det smakar ju inte alls lika gott heller.
Nej. Och det är inte lika näringsrikt. Det är inte lika bra fettsammansättning.
Du, är det också så att man, om man äter paleo hela tiden, får man då också vässade smaklökar?
Det söta man äter är från frukt, så blir ju det relativt sett sötare. Dens normalnivå förflyttas.
Ja, för jag känner det liksom min son som äter paleo också.
Mm.
Allt smakar mycket mer. En fråga till då, gråzonerna där.
Ja.
Finns det något mer än mjölkprodukter och baljväxter? Jag tänker till exempel på ris.
Mm. Idag så är ju riset än så länge kontaminerat. Måste man nog anta att allt ris är kontaminerat med arsenik. Som det uppgavs i medierna nyligen.
Mm.
Det kommer säkert att komma arsenikfria rissorter framöver. Men nu kan man inte rekommendera ris till någon med tanke på de mätningarna.
Men berätta om det då. Det är inte alla som har...
Ja, alltså att vitt ris har förhöjda nivåer av vissa tungmetaller, om jag inte minns fel, arsenik. Och det innebär att vi kommer i alla fall inte köpa några mer ris framöver. Men om det är frågan om ris eller inte. Nej, jag tror inte att det är optimalt att äta väldigt mycket ris. Det är väldigt näringsfattigt. Jag skulle inte ha det som en del av en optimal kost egentligen.
Nej.
Sen tycks det ha förhållandevis få immunogena effekter. Jag har ju hanterat personer som kommer till mig med matsmältningsbesvär eller inflammatoriska tillstånd, autoimmuna tillstånd. Det kanske inte är önskemålet att ha en optimalt hälsosam kost resten av livet. Om det är ett önskemål att man vill kunna äta ris, kanske till och med till vardags, då testar vi.
Okej.
Okay. Och då finns det ett system för det.
Mm.
Och de immunogena effekterna tycks vara betydligt bättre än för många andra spannmål. Men det betyder ju inte att jag tror att det är hälsosamt att äta ris varenda dag.
Nej.
Och det är inte inom ramarna för paleo.
Nej, då har du blivit mer strikt där också.
Nej, jag skulle inte säga att jag har blivit mer strikt. Jag försöker att vara ganska pragmatisk också. Alltså i och med att ris är näringsfattigt. Att bara äta ris hela tiden hade inte varit en bra idé.
Nej.
Men det är ju aldrig enskilda livsmedel vi äter bara. Utan vi måste se på helheten av kosten. Precis som jag beskrivit det här med matsynergieffekterna. Man måste betrakta varje enskilt livsmedel som en del av en helhetskost. Och paleokosten är extremt näringsrik. Och då kan ett livsmedel som inte är speciellt inflammerande eller aktiverande av immunförsvaret ändå kanske vara en del av den kosten. Det är mer en fråga om hur mycket, hur ofta.
Mm, okay.
Inte bra eller dåligt.
Nej. Vad härligt. Då har vi gått igenom grunderna igen.
Var det något mer livsmedel som hade... Jag försökte inte antyda att det var det.
Alltså jag får ju också fler frågor kring sötningsmedel.
Ja.
Till exempel stevia, kokossocker, koncentrerat äppeljuice och sånt som man har i för att söta. Som då anses vara naturligt. Men...
jag tror att man kan hamna lite snett där. Ja. För att vad jag säger när jag säger att det är ett visst livsmedel. Jag har ju sagt tidigare att stevia och honung har ett bättre forskningsstöd. Ja, alltså mer hälsosamma precis. Val.
Ja.
Men det är många som vill liksom ha ett... när de frågar så vill de ha ett free pass på att äta sådana saker varje dag.
Aha,
och då okay. blir det plötsligt inte bra eller inte. Det jag menar är att det är okej avsteg. Det är de bästa avstegen man kan göra från en annars grundläggande kost. Som, det finns liksom inget naturfolk i världen som lever enligt en paleolitisk hälsosam livsstil. Som äter honung varje dag året runt.
Nej.
Inte heller stevia. Och det är inte delar av grundkonceptet här.
Nej.
Så att det är avsteg.
Men det är egentligen logiskt ja. Utifrån ditt tidigare resonemang.
Mm.
Alltså inte äta för mycket av något livsmedel i överdrivet. Nej. Alls överhuvudtaget. Så om man säger då att man kan ha honung i någonting så ska man ha det kanske en gång i månaden. Eller någon gång då, alltså väldigt mer.
Och precis, alltså har det ganska sällan. Och framförallt att komma ihåg att vad som är gråzonen och vad som är röda zonen, mm. det är plastisk, det finns inte en för alla människor dragen gräns där det finns vissa saker som är gråa eller lite dåliga och mycket dåliga. Utan det är någonting som man måste ta reda på i varje enskilt fall.
Ja.
Genom den här processen som jag kör med mina klienter
ja.
Och som jag också ska göra till en bok också senare. Jag har kommit en bit på vägen med den. Men att det går inte att säga att det här är något generellt om baljväxter. Det går inte att... Det måste beskrivas i ett kontext av vem som äter det
mm.
och hur ofta. Och vad finns det för immunologisk bakgrund? Vad finns det för inflammatoriska tillstånd att ta hänsyn till?
Mm. I get it.
Yes.
Ja. Bra, Kalle.
Det är tjatigt.
Nej, det är bra. Man läser ja. Jättemycket.
Mm.
Då tackar vi för idag.
Yes.
Vad har du på agendan?
Jag ska ut på en picknick i solen. Med två barn och sambo.
Oh, härligt.
Det ska bli så trevligt.
Ja.
Men innan dess så ska jag försöka att skriva ett antal recept tillsammans med dig.
Ja, vi ska sätta oss nu och skriva recept.
Mm.
Ja, okej, okay, då tackar vi för den här gången.
Yes.
Hej då.
Hej då.